lyste på riktigt fint på sidan och allting, så att det finns en barndomsdröm i det hela att jobba på stora kryssare. Det är ändå ganska häftigt att det byggs i Åbo och i Finland, de här största kryssarna i världen också, att det var en häftig känsla i det.
Vi har varit en del utanför varvet och kollat på när de byggs, så det är häftigt att stå här och se när den är färdig och får iväg på nya äventyr.
Det var nyheterna. Nu blir det debatt. Slaget frågar idag om stora centraliserade enheter är det enda alternativet för äldreomsorgen.
Välkommen till Slaget, där vi idag då diskuterar vård och omsorg med betoning i skärgården. Jag heter Jesper Alm och i dagens debatt så deltar SFP-politikern Sandra Bergqvist. Välkommen.
Tack så mycket.
Med är också Vänsterförbundets Otto Brun. Välkommen.
Tack så mycket.
Och dessutom har vi också med oss Tina Axén, Hotskärsbo. Välkommen du också.
Tackar, tackar.
Ja, vi ska prata vård och omsorg. För en vecka sedan presenterade egentligen Finlands välfärdsområde Varha ett utkast till hur välfärdsområdets nya strategi ska se ut och hur man har tänkt sig att vården ska organiseras i landskapet de kommande åren. Jag tittade på den faktiskt då när den publicerades på torsdag kväll för en vecka sedan ungefär. Och det var kort sagt ingen munter läsning för Åboland och skärgården, eftersom Varhan vill stänga dels flera bäddavdelningar, man vill flytta röntgen och psykiatri till fastlandet. Och dessutom vill man stänga två servicehem, Aftonro i Injö och Fridhem i Hotskär. Om vi börjar med dig, Tina Axén, vad kände du när du hörde om nyheten att nu då Fridhem och Aftonro är stängningshotade?
Bestörtning kände jag. Det är ju alldeles befängt att ens tänka någonting sådant.
Varför det?
Fick nog kaffet i vrångstrupen. Dels så handlar det ju om de äldres rätt till en god vård på sitt eget modersmål. Utan de långa avstånden. Vi ska komma ihåg att här ute i skärgården, i synnerhet vad gäller Injö och Hotskär, så räknar vi inte kilometrar, vi räknar tid. Dessutom så handlar det för båda dera om en stor arbetsgivare. Och försvinner de jobben, så försvinner mycket, mycket annat också. Mycket annat. De som det här är anställda av Varha på dessa boenden, vi pratar om stora mängder människor i våra mått mätt. De som jobbar på dessa enheter, de är också inblandade i ortens föreningsliv. De är inblandade i den frivilliga brandkåren. Hur ska det gå med en sådan beredskap sedan i krissituationer om det inte finns hälsovårdspersonal överhuvudtaget? Hur ska det gå?
No, vi kommer att gå in på det här lite mer i detalj här senare i debatten. Sandra Bergqvist, du är alltså riksdagsledamot för SFP. Du sitter med i regeringen. Du sitter också med i välfärdsområdets fullmäktige och så är du dessutom statsfullmäktigeordförande i Pargas stad. Nu sitter vi här och diskuterar det här, en debatt som har förekommit i många repriser och man pratar ofta om då vård och omsorg som ska finnas kvar trots att nu då välfärdsområdet Varha sköter den. Men ändå verkar det alltid bli stora förändringar just för skärgården och glesbygden. Varför det?
Det handlar säkert om en sån här övertro på att stora enheter alltid är bäst. Och en sån här övertro på Excel-tabeller så att säga. Det är jättebeklagligt för att jag hör inte till dem som tror att bara för att det blir stort så blir det bra. Jag är helt säker på att en kvalitet kan uppnås väldigt bra på mindre ställen där man oftast har en helhetssyn och ett mer holistiskt sätt att se på sina patienter och klienter. Och den effektiviteten så lyckas man inte mäta överhuvudtaget, utan här är enbart ekonomiska kalkyler som har styrt och det här är jättetrist, men jag är inte alls förvånad, det här har vi sett redan länge, i årtionden har vi ju fått kämpa för jämlika rättigheter ute i skärgården, och det här är en kamp som vi får fortsätta.
Mm. För ungefär ett år sedan, eller i augusti 2025, så diskuterades laget. Då handlade det om hotet mot Aftonro i Injö. Då motades det Olle i Grind. Men igen så dyker det här samma förslag upp i de här strategierna tillsammans med också Fridhem i Hotskär och beddavdelningarna i Kimit och etc. etc. Ja, varför tror du att det är så här, Otto Brun? Och hur överraskad är du att nu de här enheterna, ja, är nedläggningshotade?
Då, för ett år sedan, så var ju situationen den att det här tjänstemannaförslaget kom upp lite ur tomma, inte som ett förslag som då var emot den strategin för service som hade gjorts. Så att då så var ju vänstern faktiskt drivande i och la ner foten och sa att vi kan inte bestämma, ta så här stora beslut via någon slags temporär svårighet som då hade att göra med personalfrågan på Injö. Så att då lyckades vi det här vända situationen för Aftonro, och naturligtvis så förstår jag att det är väldigt tungt för nu till exempel på Hotskär och Injö att vi har en ny debatt om nedläggning. Det är ju också så jag själv har kommit in i politiken, jobbar med nedläggningshotade lokala skolor och lokala vårdpunkter, så att jag har full förståelse för att den här osäkerheten som det här skapar och tyngden om att måste vi kämpa för vår lokala service igen, så är väldigt tung och kräver liksom att man gång på gång samlar krafterna och jobbar tillsammans, och det har jag stor förståelse för att det är frustrerande.
Mm. Ja, det ska ju påpekas nu att det handlar om ett förslag. Men det handlar om då ett förslag till strategi och en vision för hur vården ska organiseras fram till 2037 då i egentliga Finlands välfärdsområde. Men trots att det nu då handlar om ett förslag, så vill man ju då stänga olika enheter på olika håll, till exempel då just servicehemmen Aftonro i Injö och då Fridhem i Hotskär. Tina Axén, nu har ju många redan den senaste veckan protestera väldigt hårt. Hur kommer ni nu att fortsätta den här kampen? Och varför tror du att man nu vill stänga just de här enheterna? Varför är Fridhem nu ett så stort problem för Varha, tror du?
Först ska jag säga att vi kommer nog att protestera fortsättningsvis högljutt. Såklart. I motiveringarna står det att de här små enheterna blir väldigt dyra. Och det förstår vem som helst. Ju längre ut, desto dyrare blir det. Och sedan att det är väldigt svårt att rekrytera personal. Och det är direkt felaktig information. Hur kan man ens sätta någon sån text då det inte alls är sant? Nu känner jag ju till Hotskär allra bäst. Där är samtliga behöriga. Unga personer med familj. Det här vill man nu liksom rasera. Sedan måste vi också ta upp det här med skärgårdstillägget. 19 miljoner. 19 miljoner skärgårdstillägg. Det ska kompensera sådant som blir dyrare per automatik. Sedan man kan undra liksom att kompensera, används pengarna till just den saken. Eller vart för det? Och det är alldeles obegripligt att det inte finns ett krav på att man redovisar för vart har skärgårdstillägget varit. Går det där i bondens skarven någonstans, bara där det behövs en miljon eller två? Eller hur fungerar det? Det är liksom moraliskt på det sättet att dessa tjänstemän måste ta det också i beaktande. Annars så faller det ju ur sin betydelse i en grop.
Mm. SFP Paragas, ja. Som du, Sandra Bergqvist, representerar också, så har ju just lyft fram det här skärgårdstillägget. Så du sitter ju förstås med både i regeringen och som då ger skärgårdstillägg och då här i både i välfärdsområdet och i lokalt i Paragas. Så ni har också lyft fram just det här skärgårdstillägget som en ja, en sån här avgörande sak när det gäller just de här enheterna. Hur anser ni att man borde titta på det här skärgårdstillägget?
Ja, det är ju precis så som Tina sa, att Varha får en hel del både i skärgårdstillägg och i tvåspråkighetstillägg. Och tanken med de här tilläggen är inte att de ska bekosta allting, så att säga, utan den delen som det kostar lite mera för att upprätthålla då många små enheter, vilket också skärgårdsbefolkningen har rätt till service. Alla har vi rätt till jämlik service, oberoende om vi bor i skärgården, oberoende om vi pratar finska eller svenska. Så att den här skärgårdstillägget är väldigt viktigt, och det här, det är ju uttryckligen också riksdagens vilja att de här pengarna ska gå till just det här. Därför tycker jag också det är lite beklagligt att man inte alls känner vid det här när man talar vid Varha, speciellt också det att här fanns flera fel i den här beredningen. Och hela den här processen upplever jag att har gått väldigt, väldigt tokigt. Alltså på supersnabb tidtabell, du sa själv Jesper att igår, för en vecka sedan exakt så kom det här materialet ut. Och redan under den här veckan så har nämnden tvingats ta ställning till det här. Trots att materialet inte ens finns på svenska så var vi tvungna att behandla det här i nationalspråksnämnden igår. Så att här finns jättenog fog för väldigt stark kritik på många plan. Och det har också kommit fram det att konsekvensbedömningar har man inte alls gjort. Och det här är helt lagstridigt, det strider mot de här språkliga rättigheterna också det att svenskspråkiga då skulle flyttas över till helt finskspråkiga enheter. Så att jag upplever att det här skräck, förfarande som Varha nu har, med att man gång på gång hotar med att lägga ner de här enheterna, man skapar en stor liksom oro hos befolkningen, men själv genom sitt agerande så gör man ju också det att det kan bli svårt att få personal, om man gång på gång hotar med att nu läggs det här ner, men speciellt den där oron hos den äldre befolkningen, så jag tycker att det är fullständigt oansvarigt av Varha att agera på det sättet.
Vad tycker du, Otto Brun? Du sitter själv med i styrelsen som Vänsterförbundets representant då i egentliga Finlands välfärdsområde. Nu pratas det om brådska här. Varför är det så bråttom nu att få fram den här visionen ut på remissrunda?
Delvis så bygger det ju på att vi i styrelsen har krävt att det ska finnas en rejäl remissrunda och det ska finnas möjlighet att påverka de här förslagen, att det ska inte vara någonting som klubbas igenom på kort sikt, men naturligtvis så tycker jag att Sandra Bergqvist har rätt när hon säger att de här processerna är inte tillräckligt bra och att det liksom är oroväckande att det finns sådana här brister som då kan komma att påverka det här. Vi har ju också blivit lovade att det ska finnas ytterligare konsekvensbedömningar och annat i hösten, och jag förstår att till exempel för nämndernas del så värmer det ju inte, men samtidigt så kommer vi ju inte att klubba igenom något beslut utan att vi har betydligt mer grundliga underlag som vi kan ta ställning till. Att det här är en tjänstemannavision som det är menat att ska förhandlas mellan alla politiska grupper i Varha i september, och just över sommaren kommer det här att diskuteras, och sen får vi se om materialet på det viset är tillräckligt bra och alla har fått säga sitt så att vi kan behandla den här planen. Naturligtvis tycker jag att frågan om en långsiktig vision och när man går fram till 2037 så skulle det vara bra att ha en mer gedigen process med ett bredare underlag. Att det håller jag absolut med om. Och jag tänker att liksom här så, för att bredda blicken lite, så det här är ju nog för hela egentliga Finland ett ganska enhetligt paket. Att pratar vi till exempel om småvårdenheter så ser man i hela landskapet egentligen att de små vårdenheterna är i proportion dyra och att man vill köra ner dem. Och börjar vi liksom räkna på skärgårdstillägget så tror jag att den merkostnad som vi har för service i skärgården just nu inte riktigt räcker till. Och det här är ju en budgetfråga, att det är ganska många nedskärningar som träffar välfärdsområdet nu och de kommande åren. Och vi har en knepig ekonomisk situation. Det betyder inte att det här vi ska göra något förhastade eller dumma lösningar här, men det är liksom ärligt att erkänna att välfärdsområdet sitter i en ganska knepig ekonomisk sits.
Mm. Nu kanske någon undrar att varför inte några tjänstemän här och försvarar den här visionen. Jag försökte faktiskt få tjänstemän att ställa upp inför den här debatten. Många tackar då vänligt, men bestämt hänvisar kanske till det svenska språket. Man känner att man inte är så trygg med svenskan för att delta i en debatt. Och dessutom det att man vill inte, som Antti Parpo till exempel, han är strategi- och integrationsdirektör, en av de huvudmännen kanske bakom den här visionen och strategin som nu lagts fram. Så han sa då i mejl att han vill inte föregå debatten, att det är viktigt att den här politiska debatten nu då tar fart och att det diskuteras. Då frågar jag också om den här konsekvensanalysen som Sandra Bergqvist var inne här på tidigare, att varför har man då inte gjort en sån inför, men det ansåg han att skulle hämma då den här debatten på ett sånt sätt att det inte skulle kanske finnas så mycket att diskutera om och att man kommer nog att göra en konsekvensanalys när då väl det här debatten är genomförd. Nu måste jag fråga av dig, Tina Axén, när du hör om det här att man då kommer kanske att göra och det kommer att då formas, så hur mycket oro har det skapat hos dig i Hotskär nu då när tjänstemännen inom Varha då tydligen vill att det ska debatteras och jag kanske oroas för framtiden?
Det är klart att det oroar mig. Och jag är ganska säker på att det oroar hela skärgården. Jag är utan vidare av den åsikten. Och att varför skulle en konsekvensbedömning hämma debatten? Vad menas med det? På vilket sätt hämmar det debatten? Det är klart, det är oansvarigt att inte komma med en konsekvensbedömning för vad som händer om så och så många arbetsplatser försvinner från små orter. Och vad händer med dessa äldre? Hur går det med Injöborna som har svenska som sitt modersmål och ska placeras någonstans i Gustavs? Det blir nog inte mycket av det på svenska.
Mm.
Det är klart att det är oroligt. Kanske jag förstår dig fel. Liksom.
Nej, du förstår mig nog helt rätt att det var Antti Parpo som då hänvisade till det att det skulle hämma debatten, men sen också att hänvisa han att det finns en brådska, man ville få ut det här. Och det var ju kanske också någonting du, Otto Brun, betonat att ni från styrelsen hade sagt att nu vill man ha ett sånt här program. Så ja, du ville kommentera här någonting.
Ja, nej, jag håller ju nog med Tina Axén här att det skulle vara bäst att vi skulle ha konsekvensbedömningar som alla kan ta ställning till och sen det här, ha en remissrunda där konsekvensbedömningarna är med och sen ta ställning till det. Så att jag hoppas att de här konsekvensbedömningarna kan komma ut snarast, att det är någonting som också allmänhet och lokalsamhällen kan ta ställning till. Jag tror ju att för egentliga Finlands del så vi har en väldigt unik skärgård i vårt landskap och det är en ganska stor säkerhets- och beredskapsfråga att vår skärgård är bebodd också i framtiden. Och på det viset så tycker jag det är viktigt att nu till exempel Hotskärs och Injöborna har varit väldigt aktiva i att lyfta de här frågorna och vi behöver just se också på då delvis att hurdan synergi har vi mellan de olika vårdtjänsterna och de här äldreboendena som kanske då de Excel-tabeller som finns just nu inte riktigt plockar upp. Men sen tror jag att vi också behöver ha en helt seriös och ödmjuk diskussion om hur vi kan lösa de här farhågorna som Varhas tjänstemän är oroliga för, som handlar om boendefrågor lokalt, som handlar om personalfrågan, inte i dagsläge utan långsiktigt, det vill säga att går det att säkra personal och vad vi kan göra för att då förbättra det här långsiktigt för på ett äldreboende i dagsläget där det bor äldre som är ofta i väldigt dålig kondition så behöver man ju ha behörig personal på alla skiften och 24 timmar i dygnet. Och den utmaningen när vi ser på liksom, då, framåt i tiden så är en verklig utmaning som vi behöver bemöta och hitta bättre argument också för att då svara och kunna försvara de här tjänsterna framgångsrikt. Så det är nog någonting som jag vill liksom förmedla till alla att vi försöker bli bättre på att svara på de här långsiktiga utmaningarna.
Sandra Bergqvist,
jag ska gärna hoppa in här om jag får.
Det får du gärna. Det är bara att komma in direkt när du känner att du vill kommentera någonting.
Ja, tack för det. Jag måste säga att jag också är lite kritisk till Antti Parpos uttalande om att man vill ha en debatt. Men en debatt är alltid bäst om den kan basera sig på fakta. Och det är därför som jag också gärna skulle ha sett att de här konsekvensanalyserna skulle ha varit gjorda, att materialet skulle finnas på svenska. För nu är det ju egentligen, det blir en väldigt ensidig debatt på det sättet eftersom materialet bara finns på finska. Och de här förslagen som de nu har presenterat så berör väldigt många svenskspråkiga. Och det är också här som Varha måste ha sitt ansvar som ett tvåspråkigt välfärdsområde. Att det här måste finnas för att vi ska kunna ha en bra debatt. Och när det kommer också till personalen, eller jag hoppas egentligen att vi alla politiskt tillsammans ska kunna ta ställning, kanske just för det att vi kräver bättre material innan det skickas ut till allmänheten, för att det är ganska oansvarigt att skicka ut halvfärdigt material och väcka så här stor oro hos hela befolkningen i skärgården bara för att man vill ha lite debatt. Så att det tycker jag är lite oansvarigt, så jag hoppas vi gemensamt politiskt kan jobba mot det här. Men när det gäller utbildningen så enligt den information som jag har fått så planerar man en närvårdarutbildning i Paregas från och med hösten 2027. Och det här är någonting som SFP också har lyft fram, att här borde vi få modeller som också bättre kan kopplas ihop med läroavtal och liknande sådana saker. Och den här utbildningen i Paregas är ju faktiskt någonting som kunde förbättra personaltillgången i hela Åboland när det gäller allt det svenska. Och därför ser jag det som väldigt kortsiktigt att man nu går och säger att nu ska vi dra in det här och det här för vi har utmaningar med att få personal, trots att det inte ens stämmer i alla för alla områden. När det är på kommande, eller det planeras nu en utbildning till Paregas. Så att jag hoppas att man ska kunna ta det här också i beaktande framöver just för att se det på ett långsiktigt plan och framförallt för att vi också ska kunna då garantera att få vård också på svenska. För att det som det här förslagen nu gör så är ju det att man smular ju sönder de svenska strukturerna och möjligheten att få vård på svenska. Att när förslaget är att allt ska flyttas till Sankt Karins och där kan man inte garantera att man får service på svenska.
Det måste betonas att inflyttningen till Sankt Karins av svenskspråkiga är väldigt stor, så det kan hända att det är möjligt att få också svenskspråkig service på svenska, eller svenskspråkig service i Sankt Karins. Men vi ska inte orda så mycket mer om det. Alltså inför den här debatten som du också var inne, Sandra Bergqvist, på, så diskuterade vi lite det där skärgårdstillägg, och jag frågade faktiskt resultatområdesdirektören Eva Sirkko Pöyhönen, som ansvarade för de äldres tjänster, att hur ser det ut nu då för kostnaderna? Och hon menar nog att det är just att enheterna inne i Hotskär, de är väldigt små, de har ganska få invånare, och därför stiger de här enhetskostnaderna jämfört med då kanske större enheter på annat håll, låt oss säga då Sankt Karins eller Åbo eller vart man nu då vill flytta till Gustavs, där det då ska utvidgas. Men då, och det är ett av de där argumenten som också du förde fram här i debatten, Sandra Bergqvist, var just det här skärgårdstillägget. Var han får då alltså idag drygt 18 miljoner euro för att upprätthålla tjänster och service i skärgården. Men enligt Pöyhönen så är det här tillägget inte öronmärkt och kan då inte beaktas när man jämför de här enhetskostnaderna eller beaktar de här beräkningarna som görs när man jämför de här olika enheterna. Så Otto Brun, om jag nu riktar frågan till dig, så borde det här skärgårdstillägget vara öronmärkt så man kan beakta det när man gör sådana här beräkningar och jämför olika enheter?
Nej, men jag tycker ju att ett skärgårdstillägg och ett språktillägg måste ju vara moraliskt i alla fall öronmärkt, att få vi ett tillägg.
Vad betyder det?
Får vi ett tillägg för att erbjuda tjänster i skärgården så är ju, ska ju de pengarna då riktas till de tjänster i skärgården och ska just då göra möjligt att det här står för den merkostnad som finns för att erbjuda skillnader här. Och det, vi får nog gå till botten med frågan om skärgårdstillägg och den här helheten. Men att nu hoppas jag ju att till exempel de nya nedskärningarna som välfärdsområdet fick ta i regeringens det här vår budgetmangling, att de skulle dras bort. För vi står nog inför ett väldigt knepigt läge här i egentliga Finland för välfärdsområdets situation, och det kan inte vara utan att påverka hela den här diskussionen. Det kommer vi inte ifrån, även om vi i vänstern absolut kommer att det här försvara kärgårdens vård och service.
Mm. Sara Bergqvist, borde kärgårdstillägget vara öronmärkt?
Det här är en fråga som kommer upp med jämna mellanrum. Hittills har finansministeriet ansett att det inte ska vara så, för att det skulle så att säga rodda till den finansieringsmodell som man nu har. Men här håller jag med om att moraliskt så borde det nog vara bindande. Sen är jag kanske lite trött på den här diskussionen om det att man håller på och räknar ut och sätter liksom en prislapp på kärgårdsborna, som att kärgårdsborna skulle vara så dyra. Och det här vill jag liksom protestera emot, eftersom jag tror att i många fall, och det här går tyvärr inte att räkna ut så det är jätteenkelt, men jag tror de facto att även om man har ett högre enhetspris, så tror jag att den här kvaliteten är bra mycket mera. Om man gör sånt, alltså personalen som jobbar på sådana här mer utsatta ställen, så är oftast 1000-konstnärer. De är väldigt professionella och duktiga, klarar av att sköta olika situationer på ett väldigt flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Så att summa summarum, så tror jag att även om det kan se ut så i en Excel-tabell att den här kostnaden är lite högre, så tror jag att när man räknar in hela människans välmående, så tror jag de facto att det blir relativt effektivt och billigt. Just därför, för att man är bättre på små enheter att se till människan som finns där, och inte bara räkna antalet bäddplatser som finns där. Mm. Att när de här enheterna sväller ut och blir väldigt stora, så då matas också in någon form av byråkrati och förvaltning som äter jättemycket resurser, och där man då egentligen går mer åt till den här förvaltningen och mindre till de här händerna i vården som behövs. Så att jag vill liksom inte hålla med om det att det skulle vara dyrt i den stora bilden. Jag tror att de är väldigt effektiva de facto, de här mindre enheterna som vi har i kärngården.
Mm. Jag tycker alltså, jag liksom håller med, min egen erfarenhet av mindre enheter är väldigt god, och på det viset vill jag hålla med. Men på sätt och vis, när vi ser till hela egentliga Finland, så planeras ju alla enheter som har typ under 20 vårdplatser utanför kärngården, äldreboenden, då att läggas ner. Och kanske min fråga till Sandra är att tycker du att vi ska försvara också de här övriga små enheterna i egentliga Finland som har ett bra rykte, eller liksom gäller SFPs linje då mer de små enheterna i kärgården? För det här tycker jag är principiellt en ganska viktig diskussion som vi behöver ha, och det här kopplar naturligtvis samman till välfärdsområdenas finansiering och frågan om skattetryck och så vidare, att hurdan välfärdsstat ska vi ha i framtiden.
SFP har aldrig varit för den tanken att stort skulle vara vackert och stort är det enda som fungerar. Tvärtom, vi upplever att om man kan och får möjlighet att på ort och ställe flexibelt organisera arbete så som det bäst fungerar just på den orten och på det stället, så då får man också en effektivitet som är, när man ser ur resursanvändningen, så blir den väldigt bra. Vi kan ta ett exempel, till exempel. Palliativa vården har meddelat att man kommer inte över färjan för att det blir för jobbigt. Så palliativ vård ska då inte ges i kärgården. Det blir dyrt om man tänker på att man måste komma ut från Åbo för att ge palliativ vård, till exempel i Korpo eller någonting sånt. Men de som jobbar här i kärgården har sagt att det finns flera som är villiga att ge den här palliativa vården på ort och ställe, bara det skulle finnas flexibla möjligheter för dem att göra det. Men de jobbar inom fel resultatområde. Och det är det här som den här stora förvaltningen inte kan se till. Att det är klart att det blir dyrt om du ska köra ut från Åbo till Korpo varje gång. Men när man kan också göra det här lokalt. Och det är den här flexibiliteten som SFP efterlyser. Och jag tror att vi kunde bli mycket bättre och mycket mer kvalitativa i vår vård genom att göra sådana här lösningar. Och det är det som vi också efterlyser, att kan vi nu sluta räkna de här Excel-tabellerna med euron och istället börja fundera på den där, vad är den kvalitativa vården? Hurdan kvalitativ vård är det som vi vill ge?
I samma, ja, säg bara.
får jag säga lite här?
Det får du, Tina.
Här är jag alldeles enig här med Sandra. Kvalitet är ofta mycket bättre än kvantitet. Ofta. Det är det vi har här i skärgården som har den stora lyckan att få vara här mitt i naturen, i vackraste skärgården i hela världen. No, det var off topic. I alla fall så är kvalitet jätteviktigt då vi pratar om människors vård. Vi pratar om människor. Vi pratar inte om rum nummer 4 där det ligger någon i en säng. Det är gråtligt hur man tänker. Bara tänker på den här kostnaden. Och angående skärgårdstillägg kan jag inte förstå varför nu finansministeriet kan få ihop det på det sättet att det finns liksom ett eget moment för det. Och vad som blir under strecket så måste det finnas sedan då i ett bokslut. Jag kan inte förstå att det skulle vara så svårt.
Jag
har ett par andra exempel också, till exempel som är helt ur det praktiska livet. Alltså, det har tidigare så har till exempel hemvårdarna kunnat hjälpa äldre människor som bor riktigt intilliggande till servicehusen. Att hjälpa dem att rulla dem till exempel med rullstol in till matsalen så att de kan äta tillsammans med andra. Men nu har det blivit stopp för det. Det får man inte göra mer, utan de här äldre ska istället göra så att de beställer hem mat där de får sitta hemma ensamma och äta maten då, därför för att de hemvårdarna inte längre får göra det här. Och det är just den här typen av förbud och så inritande av sektorgränser som gör att det blir dyrare i längden. För nu blir det här människorna att sitta ensamma hemma och äta sin mat där istället för att kunna sitta tillsammans, ha en social samvaro där man mår bättre. Vi vet att det att man sitter och interagerar med andra så gör att man mår bättre. Så det är sådana små saker som den här stora förvaltningen inte förstår, men som man på ett litet lokalt plan ser vikten av att man använder resurser på vettigt sätt istället för att en extra människa som ska anställas ska gå och rulla människor några meter eller gå och dela ut maten dit eller annat. Att här är liksom, det här stora är inte alltid välfungerande, för det blir för stort för att kunna se den här helheten. Så att det är här som vi behöver den här flexibiliteten, och det är det som jag efterlyst från SFPs sida också flera gånger, att låt oss nu ge de här lokalsamhällena större flexibilitet, för att det blir också ekonomiskt mycket vettigare så. Och framförallt det blir en mer kvalitativ vård.
I samband med vår rapportering om Aftonro och Injö och alla de förändringar som är på kommande enligt tjänstemännen den här veckan, så har det ju förstås kommenterats flitigt. Många har dels ingen förståelse för de förändringar som kommer. Det har också blivit klart här. Nu samlar man också in namn, så jag, både för Kimitöns bäddavdelningar och då också Aftonro och Injö och tusentals har skrivit på. Men sen kommer det också de här frågorna att ifall man då skulle spara dessa enheter, Aftonro och Fridhem där vi alltså börjar, det finns kvar i skärgården, och de små enheter i Kimitön som då påverkas ska också finnas kvar. Men var ska då Varha spara ifall då välfärdsområdet ändå måste spara? Om det nu är det den kontentan av allt detta, så då börjar jag med dig, Otto Brun. Var och hur ska då Varha välfärdsområdet spara om man då inte kan röra sådana här små enheter, till exempel i skärgården?
Det här är en viktig diskussion, och som sagt så tycker jag att hela välfärdsområdet behöver bli bättre på att förstå just hur våra olika flexibla vårdlösningar och servicelösningar jobbar samman och skapar liksom, speciellt på mindre orter, effektiv vård utifrån de förutsättningarna. Och just till exempel då, om vi pratar om hemvården, att vi har ställen dit folk samlar sig för att äta lunch eller middag, så här har ju just då man tänker till exempel på Injö fallet så funkar det väldigt väl just som en slags samlingspunkt för både de som är bor på äldreboende och de övriga. Och det här är nu i alla fall det som vi behöver gå till djupet med att förstå, så att det inte är liksom någon slags deloptimeringsfundering som det här blir. Men vad man ska spara, så den frågan är ganska svår, och vi har ju gett våra tjänstemän nu i uppgift att söka med ljus och lykta efter mer hållbara sparåtgärder för till exempel för nästa års budget, som är fortfarande ekonomiskt hårt pressade. Men att jag tror inte att den här frågan om aftonro eller Inio, alltså aftonro på Inio eller sen friden på Hotskär ska avgöras utifrån liksom ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv. Att vi måste nog gräva till botten med den här frågan och fundera på vad som är effektivt i längden. Så att där tror jag att vi står inför många kortsiktiga utmaningar som vi måste lösa inför nästa år, för vi måste täcka vårt budgetunderskott till slutet av 2027, och det kommer vara väldigt, väldigt knepigt. Och sen långsiktigt så har vi utmaningar, men att hålla de här frågorna lite isär så tror jag är viktigt, så att vi inte tror att de utmaningarna som vi står för just inför nästa år löses med att vi lägger ner bäddavdelning i Kimito eller äldreboenden på Inio eller Hotskär. Det finns nog tid att fördjupa sig i de här frågorna ordentligt, och vi behöver inte gå in för sådana paniklösningar.
Sandra Bergqvist, om du kort säger, var skulle du vara beredd då att spara istället nu ändå på enheter i skärgården?
Först och främst ska jag säga att jag håller helt med Otto här i det fallet att vi behöver se långsiktighet, för att annars kan det också bli ännu dyrare de facto. Och det är ju nog så att jag tror att det är viktigast att vi börjar åtgärda där som det finns de största problemen. För att det är ju inte bra vård som nödvändigtvis kostar, utan det är där vården inte fungerar som det blir väldigt dyrt. Alltså det att människor får fel vård, det att människor får vänta väldigt länge, det att de ligger på fel ställen och väntar väldigt länge, det är då som det blir dyrt. Det att de inte får vård i tid, det blir också väldigt dyrt. Så att jag tror att det är de här processerna som vi måste jobba med mycket, mycket mera inom Varha, så att man snabbt får vård, man får den vård man behöver och fokusera på preventiva åtgärder och sånt. Då sparar man nog på lång sikt också. Och det är inte en sån här hokus-pokus-grej som går att fixa över en natt. Utan jag tror att här är det också viktigt att vi tar det ansvaret, att vi ser det, att vi måste fixa det på lång sikt. Kortsiktiga lösningar brukar ofta tendera att bli väldigt dyra. Så att det borde vi egentligen undvika. Utan vi borde se det på den här långsiktigheten, så att vi kan garantera så att människor får rätt vård i rätt tid. Och det är det som vi också sen då kan spara pengar på. Både pengar och mänskligt ledande.
Mm. Tina Axén, du får sista ordet i slaget den här dagen. Var skulle du spara om man då kan rädda aftonro in i Fridhem i Hotskär?
Oj, oj. Nu frågar du nog jättesvårt. Så pass insatt är jag nu inte att jag kan nu på rak arm säga att det här där och där kan vi börja svara. Jag kan inte svara på det tyvärr. Jag är alldeles... Nej, jag ska inte säga någonting om det. Jag kan säga någonting riktigt tokigt.
Naja.
Men det som jag önskar av politikerna är att de har förmåga att samarbeta. Det är jätteviktigt, och att debatten är frisk och att man inte kastar skit på varandra.
Med de orden avslutar vi dagens debatt i slaget. Slaget i sin helhet kan du hitta senare under dagen på Yle Arenan. Jag heter Jesper Alm. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans.
just one big family, and it's our God forsaken right to be loved, 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 loved. So why won't hesitate no more, no more, it cannot wait. I'm sure there's no need. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more, it cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see life.